Det här är en podd från Svenska Yle.
Finland har ju nu en exitplan ut ur pandemiläget och bort från restriktionerna. Men hur ser det egentligen ut i övriga Norden? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Karin Götelid och jag har Norden-korrespondenten Marianne Sundholm med mig. Hej och välkommen till nyhetspodden.
Hej, hej.
Den stora bilden är ju den att Norge, Danmark och Finland avvecklar restriktionerna då, som sagt, men inte Sverige. Och det har ju förstås en ganska enkel förklaring, eller hur, Marianne?
Jo, smittspridningen i Sverige är fortfarande bland de högsta i Europa, så att nej, här får man istället förlänga restriktionerna.
Men ändå är det ju så att man i Sverige och till exempel då i Stockholms ledning sneglar till exempel på Danmark och önskar sig samma exitplan som danskarna har. Vad handlar det här egentligen om?
Det var finansborgarrådet här i Stockholm, moderat ledda huvudstaden alltså, som gick ut och sa att nu behöver Sverige en tidsplan för öppningen, så här som både Storbritannien och Danmark har meddelat datum för när man lättar på restriktioner, och då tänker de ju förstås främst på restaurang- och turismbranschen och också evenemangsbranschen, att när ska det bli tillåtet med mera publik. Men svaret hittills från Folkhälsomyndigheten är ju nog att det här beror helt och hållet på smittspridningen, så att det är nog väldigt försiktiga signaler om öppningen så länge. 17 maj är nästa datum som vi väntar på och ser om det blir något lättnader då, men vi får se.
Men jag tänkte på det då, just som du sa, så Sverige har ju nu bland de högsta smittotalen i Europa. Men hur förklarar man där i Sverige nu att läget fortfarande är så här där?
Jag har ställt de här frågorna själv på Folkhälsomyndigheternas pressträffar och lyssnade förra veckan både på socialministern och på statsministern på två olika pressträffar och förklarade det här. Alltså huvudorsaken som myndigheterna och politikerna ger nu är att följsamheten är dålig. Det vill säga man anser att de restriktionerna som är de mest effektiva finns på plats, men att folk har börjat följa dem sämre. Och så där personligen skulle jag säga att läget liksom här blev så himla mycket lugnare. Tonen blev lugnare när de här extremt höga dödsfallen som fanns i vintras gick ner. Och de gick ju ner på grund av vaccineringen. Och jag vet inte, ska man så där förenklat se det som att när mormor är vaccinerad behöver man inte bry sig mer, att är det därför som följsamheten har blivit bättre? Alltså, allt är ju liksom relativt. Att läget här är ju, trots hög smittspridning, är det ju himla mycket bättre än vad det har varit tidigare under året. Jag vet inte. Eller sen är det bara det att det är över ett år nu av restriktioner, precis som på andra ställen, att folk orkar inte mer.
Nej, precis. Dödstalen går ner, men samtidigt så är det ju, kommer det ju många nödrop ändå från sjukhusen och intensivvårdsavdelningar och så. Att,
i flera regioner.
Ja, precis. Att läget fortfarande är jättebesvärligt.
Ja.
Vaccinet är ju förstås då det verkliga ljuset i tunneln här. Och det är ju ändå så, eller hur, att vaccintakten eller vaccineringstakten i Sverige är hög nu?
Vaccintakten i Sverige och i Norden är ju, jag menar, det är ju lika mycket doser per folkmängd som i hela EU, så den är hög. Och för Sveriges del betyder det ju nästan 500 000 doser per vecka nu. Så att den här takten, till exempel när man tittar i Stockholm, andelen 65-plussare som blev vaccinerade på bara en vecka efter att de öppnade upp för 65 plus var helt otrolig. Alltså det går verkligen snabbt nu. Så att med tanke på det så kommer ju nog också smittspridningen att gå ner, och framförallt kommer ju läget inom intensivvården att förbättras nu ganska snabbt. Jag menar medelåldern på de som får intensivvård är ändå över 60 år. Så att när fler och fler av de här som riskerar att bli allvarligt sjuka blir vaccinerade, så blir ju förstås läget bättre. Så, men att siffrorna går ner i Sverige kommer inte mer att bero på några restriktioner, utan de kommer att bero på att fler och fler blir vaccinerade. Det är bara så.
Jag tänkte på det, statsminister Stefan Löfven, han har ju nu i det oändliga upprepat det här håll i och håll ut, som blir ju nästan lite tröttsamt. Eller?
Det som man kan skriva manus. Jag satt i fredags inför torsdags inför pressträffen och förberedde artikeln. Och jag skulle nästan kunna skriva rubriken färdigt för statsministern upprepar håll i och håll ut, för att det är det de säger. Och det beror ju på att de tycker att de har de här, Sverige liksom anser att det mesta av smittspridningen kommer från hemmen och från arbetsplatser. Och fortsätter man rekommendera att folk ska jobba hemifrån och att hålla sig till sina egna bubblor, så de anser liksom att väldigt mycket mer detaljerade restriktioner än så har inte så hemskt stor effekt. Och det kan ju hända att de har rätt, men jag menar, det finns ju också ett signalvärde att stänga ner mer än så. Så att lite fundersam är man ju förstås. Mm.
Ja, precis. Det här signalvärdet som ju då har använts i de andra nordiska länderna. Och då tänker jag kanske särskilt på Danmark, där det ju har varit en häftig lockdown. Men Marianne, den här danska exitplanen då, hur ser den ut så där i stora drag?
Den har ju helt konkreta datum, alltså att man listar vad som ska hända. Nu hade vi ju den första stora uppöppningen här vid 21:a i fjärde när restauranger öppna och köpcentrum öppna och 500 personer får gå på fotbollsmatch och sånt här. Visserligen allt då med, du ska ha ett coronapass, du ska ha ett test högst 72 timmar gammalt som visar att du är negativ. Men sen finns här flera datum då, 6:e i 5:e, 21:a i 5:e, 11:e i 6:e och så vidare, som det ska publiktaket ska stiga och så vidare, så det kommer stegvis mera öppningar. Sen en ganska stor sak de har sagt, eller Mette Frederiksen har sagt, att sen när alla över 50 har erbjudits vaccin, så då kommer samhället att öppna upp. Då finns det liksom ingen orsak mer att hålla fast vid de restriktionerna som finns. Att det är liksom en sån här tidsgräns som jag inte har sett riktigt någon annanstans.
Nej. På tal om Mette Frederiksen, den danska statsministern, så en sak som ju har slagit den här nu när man har tittat liksom på hur Norden har agerat, så är det ju så att i Danmark har man ju då agerat liksom snabbt och ganska häftigt, och Mette Frederiksen har stått på presskonferenser och pekat med hela handen och sagt att nu stänger vi ner och så gör vi det, och så känns det som om det liksom inte har varit något mer tjafs om den saken, utan det har bara blivit så.
Mm. Här finns ganska stora skillnader ändå i förvaltningen och vad ministrarna har rätt att göra. Jag menar, Sverige är det förbud på ministerstyre, de kan inte gå in och lägga sig i på samma sätt. Så att där är nog, jag menar, titta redan på hur stor roll social- och hälsovårdsministern har fått i Danmark. Att det är liksom, i Sverige är det fortfarande Folkhälsomyndigheten som står och berättar vad som är bäst att göra nu. Det är nog stora skillnader.
Jag kollar också lite det här faktiskt, för det är ju en sak som man har funderat på. Jag prata med sådana som känner till det här och de sa då som så att det är just precis som du säger, alltså att i Danmark så har en minister väldigt stor makt, och det här rör sig till grundlagen, att den danska grundlagen är skriven på 1800-talet och man betonar då inte så mycket förvaltningen och tjänstemännens roller och så som man gör i Finland till exempel, för här har ju då saker som vi vet minsann berätts hur länge som helst av olika myndigheter och regionförvaltningsverk och så. Och sen har det kanske upplevts som ganska råddigt, men ja, det här är en jättestor skillnad.
Ja, det har varit enklare för Danmark att snabbt stänga ner, och det har ju också lett till väldigt kritiserade situationer, som när det plötsligt bestämdes att alla minkar i landet skulle avlivas. Det var ju ett beslut som ledde till en rätt stor politisk skandal i Danmark, och regeringen kritiserades mycket. Mm.
Ja, precis, för där hade då inte några myndigheter på förhand liksom granskat det här minkbeslutet, utan det var bara ministern som dundrade på direkt och säger att så nu gör vi så här.
Mm. Ja, och nu är det ju överlag i världen när man tittar liksom att många länder som politiken har fått ta över ganska snabbt, och till exempel i våras när man såg att skolor stängdes ner, så var det ju nog i många länder så att det inte var en rekommendation från hälsomyndigheterna utan det var politiska beslut, och det är ju en sak som nog också har kritiserats efteråt. Mm.
Sen om den här skillnaden då i vilken ministrarnas roll är i de nordiska länderna, så är det ju precis som du sa då, att i Sverige så finns det då inte det här ministerstyret, men Norge tydligen ligger där lite mitt emellan och så. Men ja, på tal om Norge då, så Norge har ju varit ganska likt Finland när det gäller smittotalen och så här, hur de har gått upp och ner. Hur är läget i Norge nu?
Norge ligger ganska lika som Finland med en minskning de senaste veckorna, att det ser klart bättre ut där. Och det har ju kanske varit, jag tycker Norge kanske har varit det land som hela tiden har liknat Finland ganska mycket, det vill säga smittspridningen har aldrig fått sådana enorma ökningar som i, till och med, definitivt inte som i Sverige, men inte heller som Danmark hade. Man har varit snabb med att slå ner framförallt regionalt. Alltså Oslo har ju haft mycket hårdare begränsningar än resten av landet. Men, och sen har man haft stort fokus på gränserna, det vill säga. Alltså, jag menar, det har ju varit en stor fråga i Finland också, men i Norge har man verkligen stängt. Alltså, jag har till exempel inte kunnat resa till Norge för att rapportera journalistiskt, för jag skulle behöva sitta i karantänhotell i 10 dagar. Vilket begränsar arbetsmöjligheterna en hel del. Att de har faktiskt varit hårda med det här resandet, och det är också en av de sista sakerna som kommer att lyftas när de nu har, de har liksom 4 skeden av eller 4 steg i det här att lyfta restriktioner, och först i 3:e steget kommer de att börja öppna upp för resor till utlandet. Så att där är stort fokus på att inte alls släppa in smittan i landet. Mm.
Danmark har ju då, som du sa, den här planen då med helt konkreta datum. Men hur är det i Norge? Finns det en sån datumplan där?
Nej, ingen datumplan. Här är liksom 4 olika steg som beror på smittspridningsläge. Och sen överlag så liknar ju de här öppningarna i alla, åtminstone alla nordiska länderna, varandra ganska mycket. Att man öppnar först upp för att barn ska få gå tillbaka till skolan och barn ska få gå på sin hobbyverksamhet, och sen så småningom börjar man öppna upp för restauranger och för högre gränser på evenemang och sådär. Så där stegen ser ganska likadana ut, men hur, jag menar, nu är det ju lite också Mette Frederiksens bestämdhet det här att man ska ha datum, man ska visa styrka i besluten på något sätt, medan de andra länderna så säger man att det beror på smittspridningsläget. Mm.
Hur ser det ekonomiska läget ut då i Danmark och Norge nu då? Så här, skulle säga, när pandemin håller på att avta.
Jag läste just om att en sammanfattning av 2020 åtminstone, där Norge klarar sig klart bäst både när man tittar på minskning i BNP och på ökning i arbetslöshet, så har Norge de bästa siffrorna. Men alltså Finland och Sverige ligger inte alls långt efter. Både Finland och Sverige har också en väldigt liten minskning i BNP jämfört med vad man trodde att det skulle bli då i början av pandemin. Och Danmark har klarat sig lite bättre gällande arbetslösheten sen igen. Så att överlag har Norden klarat sig bra. Och en delförklaring är ju att inget land i Norden är jätteberoende av turismen när det gäller ekonomin. Där är Island ett undantag faktiskt. Där, jag menar, de är väldigt beroende av sin turism som ju stoppades helt. Så att var man nu landar sen, jag menar, det ser aningen ljusare ut för alla länder i Norden jämfört med resten av Europa.
Ja, på tal om lilla Island, nu har vi inte alls nämnt Island, men jo, Island är ju då jätteberoende av turismen, men hur är coronaläget på Island nu?
Nu är det bra. Det är ju liksom svårt att göra jämförelser när det är bara 350 000, men det har ju hela tiden egentligen varit bra, för de har haft väldigt stora satsningar på omfattande testning och smittspårning, och det var ju också därifrån mycket, det har kommit mycket forskning därifrån kring till exempel antikroppar och så vidare, just för att de har så bra forskningsunderlag och har testat så många. Men det här med turismen är ju nog, det är ju svårt när resande är det sista som många vill öppna upp, så nu har de ganska, nu är det ju det som restriktionerna fokuserar där på, att inte släppa in smitta dit, att testa precis alla som kommer in och ha karantänhotell och så vidare. Så att där har de ju förstås lite annan möjligheter. Det är lättare att stänga gränser när man är en ö och inte har långa landsgränser till andra länder.
Mm. Och det som ju också förstås är gemensamt för alla nordiska länder nu är ju då att företagare och så företag har fått stora stödpaket.
Jo, och här är det nog, jag menar, rekordstora paket i Sverige, i Danmark, i Norge. Jag såg en jämförelse där det visades att Finlands kanske inte har varit riktigt lika stora, men jag menar, nu är det ju stora i Finland också. Att här är ju också det att till exempel Sverige hade ju ett så otroligt starkt ekonomiskt utgångsläge. Jag menar, när pandemin slog till med väldigt låg arbetslöshet och väldigt, väldigt låg skuldsättning, att det där, många av de här ekonomierna i Norden mådde så bra från början, så det kanske inte bara handlar heller om den här pandemihanteringen eller hur mycket man har stängt ner och sådär, utan också om vad man hade för utgångsläge helt enkelt.
Tack för att du var med i nyhetspodden, Marianne Sundholm, Norden-korrespondent på Svenska Yle. Och jag heter Karin Götelid. Hej då!